När du var liten i Skellefteå, vad drömde du om för liv då? Hade du...
Jag sa ju till min förvånade mamma då redan när jag var så här kanske 5-6 år, så sa jag att jag skulle bli lärarinna och jag skulle ha bröst som bergstoppar. Så jag hade väldigt specifika drömmar.
Jag och lillesyran Leona står utanför Margot Wallströms övernattningslägenhet på Kungsholmen i Stockholm. Men det står inte Wallström på dörren.
Stålfar. Va?
Hon är i andra hand.
Är det här?
Leona, 7 år, verkar lite orolig över det faktum att hon bor själv.
Hej! Hey. Vilket gäng, va? Kom in.
Tackar.
Vi får en guidad visning och fastnar framför ett foto på ett av barnbarnen.
Den här var inte fiskan.
Det här är det finaste jag har. Här ser han ut som en tjockis. Det är mitt barnbarn som heter Henry. Här ser han ju helt groteskt tjock ut, men han är inte det. Han är ganska normal.
Efter 15 år som toppolitiker i EU och FN så har Margot Wallström återvänt till Sverige för att frälsa oppositionen i höst. Nu för tiden pendlar hon mellan huset i Karlstad och lägenheten i Stockholm. Vi slog oss ner i hennes kök för att prata om det kommande valet, men också för att komma närmare den här politiken som så många i Sverige ser upp till. Men innan det så vill jag tacka vår ständiga huvudsponsor, Hela Sverige, för mångfald och tolerans. Om ni vill veta mer om projektet så kan ni surfa in på mångfaldframgång.se. Satsningen som verkar för större mångfald och tolerans grundades av Postkodlotteriet och har fram tills nu letts av Margot Wallström. Så det kommer ni få höra om självklart. Utöver det så kommer vi prata lite grann om hennes tid under Persson-regeringen, lite skvaller om Putin. Vi ska också komma bakom kulisserna i EU och höra Margot berätta om hur hon tog sig igenom sin livs största motgång. Och jag heter Leo Razak och det är jag som håller i spakarna i den här podcasten.
Jag tror att du har tur med
dig. Utan man inte ser lätt,
Är det läskigt att bo här ensam?
Ja, alltså jag kan ju vara lite mörkrädd ibland. Men här känner jag mig väldigt trygg. Jag skulle känna mig mycket mer otrygg om jag bodde nere i gatunivå. Nej, men det är ju helt, du pratar ju helt perfekt. Men Skellefte, men alltså Pitborskan och Skellefteåmål är ju inte riktigt samma sak.
Nej, ska det passa dig för det här? Jag ska dra en tydlig linje här. Hej, nå jävla Waller.
Hej, nå Waller, hej. Men Waller är bra och...
Ja, men om vi ska vara seriösa och ta oss in i vad jag har tänkt mig. Jag har skrivit några grejer. Om man ska ta och bli seriös så har det ju varit val till Europaparlamentet. Och Front National blev största parti i Frankrike. Och Sverigedemokraterna blev... tog en 10% av rösterna i Sverige. Och... egentligen så är väl min stora undran... hur stort inflytande kommer de här högerextrema grupperingarna få i EU?
Att döma av hur det har varit historiskt har de ju oerhört svårt att samarbeta. Att bilda en stark gruppering och enat verka för en speciell fråga eller så. Inre splittring har nog snarast varit deras kännetecken i parlamentet. Det är ju liksom när de formar en gemensam front och när de får tydliga, så att säga, hjärtefrågor eller agerar samfällt, då blir de ju också starka. Då kan de ju få inflytande i parlamentet, och det har väl vi inte sett så mycket av hittills. Så det beror helt på hur de hanterar det här läget.
Jag tog ju upp det här med EU eftersom om det är någon som borde ha koll så tycker man väl att det är du. Du har varit EU
kommissionär i drygt 10 år. Först miljökommissionär under 5 år under Prodi och sen med vicepresidenten José Manuel Barroso. Han har man ju sett på TV några gånger.
Jag var vicepresident och han var ordförande.
Han var ordförande, ja. Då har vi det rätt.
Ja.
Men eftersom du har en bra insyn, vem tycker du var skönast att jobba med av de två?
Alltså, det är ju hemskt att behöva säga så, men jag tyckte väldigt mycket om Romano Prodi. Han var ju på många sätt liksom hopplös när det gäller det här att leda ett möte till exempel. Det såg ju ofta ut som om han satt och sov långa tider. Vi är fortfarande lite osäkra på om han gjorde det eller om det bara såg ut så. Men samtidigt så var han en person som lät alla kommissionärer få ta eget ansvar. Han var inte den som ville stjäla liksom allt strålkastarljus när ett förslag då var framme från en av kollegorna eller från mig själv. Utan han sa, visst, det här är din fråga. Den får du ansvar för, den får du ta. Och när det var kris så backade han upp oss. Och det gjorde också att vi blev väldigt lojala. Han var så otroligt liksom snäll och hygglig mot alla i teamet. Barroso är mycket mer av den här som verkligen vill spela rollen som att prata för alltid för hela kollegiet och kanske vara lite mer fåfäng på det sättet. Och då får du mer också av en konkurrens, tror jag, i kollegiet, lite mer av strid. Han var inte den som kanske löste problem så. För att det är ju ofta starka intressen som ska vägas mot varandra. Om du tänker miljökommissionär, så den som ska hålla industrifrågorna kommer ju alltid att säga att det där blir för dyrt, det här är för stora pålager på företagen i Europa och sådär. Kom inte med det där, och det där kommer att kosta för mycket. Och så gäller det att se till att man ändå får ett förslag som hela kommissionen kan stå bakom. Så att det är så olika vilket ledarskap du utövar i då en sån krets.
Ja. Jag kollade igenom, by the way, listan på folk som har lett EU och generellt sett på människor verksamma inom organisationen. Det är ganska mycket gubbporr, om man får uttrycka det så. Det är lite läskigt, tycker jag nästan. Alltså, på tal om FIs framgångar här i vårat val, när kommer man få se en kvinna?
Ja, kanske innan vi vet ordet av, därför att vem vet vem vi tar fram nu som ordförande för kommissionen. Det kanske är så att Juncker, Jean-Claude Juncker, som man känner det har varit i europeisk politik i evigheter, är ju inte ett namn som känns som någonting fräscht och nytt och full av energi. Jag såg honom på en paneldebatt för inte så länge sedan, och då tror jag att det var det intryck vi alla fick, att han kändes bara trött och uppgiven på något sätt. Det fanns inte mycket tankar om EUs framtid.
Det tycker jag återkommer hela tiden, för vi behöver en visionär, vi behöver någon som kan bygga upp en horisont. Och kanske vore kul,
du vet, att i EU så var det så mycket att titta tillbaka. Till historien, du vet, ibland kan det bli för mycket historia. Det säger man ju alltid om Balkan också, om varför det blir krig, därför det kan vara för mycket historia.
Vad tänkte du säga? Nej, men på tal om att göra någonting, så att du har ju varit i politiken, gått ur politiken, gått in i politiken, och när jag var där så hörde jag att de skulle sitta i möte, du och Stefan Löfven och Tony. Så jag tänkte, jag frågar i alla fall. Vad hände där?
Nej, men det är klart att det var ju ett bra tillfälle för Stefan och mig och att få ställa frågor till någon som har lärt sig ett antal läxor the hard way. Och så det var ju ett bra
tillfälle. Vad snackar du?
Nej, men det blir ju så här, ja, hur känns det nu och när är valet och är det någonting man ska tänka på? Är det någonting som du vill säga?
Säger du då? Du har ju yttrat dig lite om politiken. Det är ju många där ute som...
Nej, men jag har ju sagt att jag känner nu att jag ska gå tillbaka i politiken. Jag har bestämt mig för att göra det. Så jag har varit med lite i EU-parlamentsval bara några dagar, så några nedslag. Men det har varit väldigt roligt och känns meningsfullt.
Är det många som skulle se det som en stor nyhet? Hur tänker du dig att det skulle, eller vad vill du göra?
Nej, jag går in som en valarbetare bland alla andra. Och hoppas att jag ska kunna ha med mig någonting där jag kan använda det jag hittills har lärt mig. Av allt från ledarskap till sak, enskilda sakfrågor som jag jobbar med. Och det är ju sakfrågorna jag är intresserad av. Klimatfrågan inte minst. Jag har faktiskt suttit och förhandlat Kyoto-protokollet med Putin direkt. Han sa att ni ska komma till min dacha. Och då tänker man att hans dacha var ett stort träbyggnad, vet, träsniderier och så en bit utanför Moskva. Och i köket var det ju en betongbunker. Men vi var då 4 kommissionärer som visades in i ett sammanträdesrum där. Och så var det Putin och en medarbetare. Och jag säger det, jag har aldrig sett en människa med mer iskalla ögon än Putin. Ja. Och han kunde hela alltså Kyoto-protokollsförhandlingarna kunde han utan till, utan och innan. Så han kunde alla detaljer. Men det kunde jag också. Så att vi hade en ordentlig diskussion.
Men högst ner liksom? Var det...
Ja, det gjorde vi.
Vad var liksom frågan då?
Det var ju flera frågor. Framförallt så ville ju ryssarna ha... så att säga, undantag, eller de ville mildra så att säga, bestämmelserna i Kyoto-protokollet så att deras ekonomi inte skulle skadas och deras nationella intressen inte skulle skadas. Och för oss så gäller det att få med ryssarna, att få dem att ratificera Kyoto-protokollet. För att utan deras ratificering blir det ju mycket svagare och att amerikanerna inte ville ratificera. Så hade vi ryssarna med så visste vi ju att det skulle bli mycket mer tyngd. Så det var ju det gällde. Och då är det hur mycket kan man ge till dem? Vad är det vi ska... Ja, alltså det är klart att EU gjorde eftergifter. Vi gjorde ju gemensamma eftergifter till ryssarna. Men vi fick ju till slut en ratificering. Så att på så vis var det ju
lyckat. Det blir lite skillnad men det var att få lagstöd alltså.
Mm, det var väldigt intressant. Och
Tänker du ibland så här när du är hemma att typ, du sitter här i fåtöljen så här, blickar tillbaka och bara ja,
ja, det är klart jag gör.
Har du någon highlight?
Nej, men det var ju fullt av den där typen av möten. Jag minns ju också möte i kommission just under Prodi i kommissionen när tyskarna var så upprörda över en rad förslag som jag framförallt la fram på miljöområdet. Allt ifrån regler som styr utsläpp från biltrafiken till, och de är ju stora biltillverkare, till kemikaliepolitiken. Och det var ju kanske en av de hårdaste striderna att ta. Så var de kemikaliefrågan, deras jättestora kemifabriker i Tyskland. Och som jag brukar säga det, jag tror att de hade mig som vododocka i Tyskland under de här åren. Och det var en enorm press. Och då försökte de säga till Prodi att det här är bara för mycket och nu måste du liksom hålla tillbaka. Och det var ett viktigt tillfälle. Backade han upp mig.
Nice.
Helt och hållet. Det här är liksom kommissionens förslag. Hon är inte ensam, utan här ställer kommissionen upp.
Stort, det är viktigt. Sånt här tycker jag också hur läskigt som helst. Men om vi faller tillbaka i den här linjen med politiken. Känner du Stefan sen...
Ja, sen tidigare, ja.
Sen
hans tid som fackföreningsledare, absolut.
Och sen så, innan du var EU-kommissionär så blev du ju socialminister i Perssons regering. Han är också en karaktär som man... Jag har ju bara sett han i periferin lite sådär. Jag var lite för ung när han regerade. Men hur var det att jobba med honom?
Vi har ju många år tillsammans i politiken, Göran. Ja, vi har ju följts åt på något sätt. Och vi har ju liknande bakgrund. Vi kommer liksom, vi arbetar ungar och vi har växt upp ungefär under samma tid. Och han är bara lite äldre än mig och... Och vi har följt så att SSU, under SSU-tiden och så småningom som unga riksdagsledamöter där vi fick sitta vid väggen och vänta på att någonting skulle hända. Och vi har haft vansinnigt mycket roligt ihop. Och sen lämnade vi nästan samtidigt också riksdagen. Vi satt ju utbildningsutskottet som suppleanter båda två. Och sen lämnade vi och åkte hem av olika skäl.
Och sen så småningom så har vi suttit i regeringen ihop. Och jag tycker jag beundrar Göran för väldigt mycket. Han var ju en mycket stark ledare, men jag gillar inte hans liksom chefskap så mycket, och det är ju där. Jag tycker inte om hans ledarstil, och sen som sagt kan man ju göra det och samtidigt ha respekt för hans bedömningar eller liksom politiska ställningstaganden i mycket och så. Men jag tycker att det är så viktigt att hjälpa människor att växa. Jag tror att en god ledare först och främst måste känna sig själv.
Gjorde han inte det?
Nej. Du måste ju veta vad är mina styrkor och vad är mina svagheter. Och var behöver jag så för komplettera med andra människor.
Hur skiljer sig Stefans ledaregenskaper?
Nej, han är en helt annan... en helt annan mogenhet som människa, eller vad jag ska säga. Han är väldigt trygg i sig själv, han har väldigt integritet. Han är dessutom en person som fortfarande kan lyssna väldigt mycket. Förstår, inte bara köra sitt eget race utan verkligen öppet lyssna och ta till sig. Så att, och sen är ju folk aldrig nöjda. Antingen så... Folk är ju aldrig nöjda. Du kan ju aldrig få någon som är helt perfekt och kan göra alla till lags. Utan du måste ha din egen. Men det måste kännas att du bottnar i att du först och främst känner dig själv. Och sen för ett politiskt parti så är det ju alltid... Det är ju historiskt 3 uppgifter för ett politiskt parti. Först ska du kunna beskriva verkligheten så att människor känner igen sig. Att man förstår, ja visst, de gör rätt analys av hur det ser ut. Så här ser Sverige och världen och Europa ut. För det andra så måste du ju kunna liksom röra vid människors hjärtan med en berättelse eller en dröm eller en vision om var man vill ta samhället. Hur man vill förändra samhället. Och för det tredje måste man visa i handling att man kan genomföra det. Att man är trovärdig i handling. Och jag tycker väl just nu så har vi en regering som inte har några visioner. Som inte vill. Alltså det var ju en intervju med... statsministern som sa att han ville lämna det till var och en att ha en vision. Och då tänker man sen, men varför sitter man där man sitter då? Då är det makten för maktens skull. För att det är roligt att regera. Vill vi ha ledare som står bara vid sidan om och säger och beskriver världen men inte har någon idé om vad de vill göra för att...
Det var ett SVT-program, det handlade om ideologi och visioner.
Du såg det?
Jag såg det.
Precis.
Faktiskt. Det stämmer med det, han sa jag vill låta det till individen, jag vill inte komma in och bestämma vad folk
men, ska ursäkta, se. Men ursäkta, men varför har vi politiska ledare? Det är väl för att de vill någonting? Det är väl inte för att de ska sitta och iaktta världen, utan det är för att de
har det blivit lite fult att vilja åt andra, eller? Det är lite konstigt.
Jag blev häpen. Jag tappade faktiskt
hatet. Men jag reagerade lustigt att du tog upp det som ett exempel. Nu har ju inte Fredrik här för att försvara sig själv och utveckla, men jag tänkte på det när han sa det. Det gjorde jag. Att så här, okej.
Det här är ju som morfar, här är bara raka rör.
Hej, raka rör.
Ja då.
Ja,
men det kommer man ju långt med. Sen ibland kanske man förstår varför folk drar en vals för återigen till spelet och att försöka vinna opinionen. Men generellt sett så tror jag att vi som samhälle skulle må bättre av att vi hade...
mer uppriktighet i alla fall. Och mer om idéerna och värderingarna. Men om du inte har det, om du själva tycker att politikerna inte ska styra särskilt mycket utan lämna det till marknadskrafterna. Låt marknaden reglera allting. Då har du väl inte så mycket att säga heller.
Nej. Du vill lämna politik.
Ja.
Vi gör. Vi har lärt oss lite.
Ja.
Sen ska vi till ett annat tema. Vi ska till staden där solen alltid skiner.
Till Karlstad.
Där ska du. Då blir de glada på sloganavdelningen. Nu blir det högt och lågt här, men det är väl ganska charmigt. Men jag började ju tanke med att träffa massa människor just utifrån det här med att säga, okej, de flesta som man vill ha med kanske är framgångsrika på olika sätt. Människor har ju också gått igenom motgångar liksom. Så tar man sig igenom det och så blir man stärkt.
Mm.
Och jag tycker ju det känns som vi har en attityd i samhället idag som säger att man ska aldrig trampa på en mina eller det, men får inte hända några motgångar. Men Jag delar ju inte riktigt den uppfattningen. Jag tror att det är en, eller jag
man
tycker
lär
sig
mest av det.
Ja, en del av livet. Så man vill fråga lite grann. Du som ändå har levt ett så pass stort liv. Och, vad har du stött på några liksom, seriösa motgångar?
Jag tror verkligen att det är så att det är... Det är de där misslyckandena och motgångarna. De, dels följer de ju med en så länge. Och de gör ju ett sånt djupt intryck på en. Och sen så tror jag att det leder till att man ibland säger till exempel att jag under många år så leder jag av migrän. Och då lärde jag mig till slut att tänka så här, jag måste vara snäll med mig själv. Alltså de här dagarna... När man till exempel är väldigt sjuk och ändå måste jobba så får man vara lite hygglig med sig. Man kan inte ha samma prestationskrav eller man... Och det kan ju ta lite tid att komma fram till sånt. Men sen är ju det andra är ju förluster. Alltså människor man förlorar allt ifrån goda vänner till att jag ju faktiskt har förlorat barn. Och det är ju det värsta man kan ju vara med om, tror jag.
Mm. Svårt att sätta sig in i det.
Mm.
Hur tar man sig igenom någonting sånt?
Ja, du ser ju att man gör inte riktigt det. Ja.
Nej, kanske.
Ibland går det att prata om det och sen går det inte så bra. Så är det också.
Det är alltid tomt, eller?
Va?
Alltid
tomt. Ja, jag tror inte det. Det kanske inte så mycket det, men jag tror att det är...
Du gråter. Du får ju som sagt se till om det inte är för mig. Det är ju stort att du överhuvudtaget lyfter. Träffade ju Eva Hamilton också för ett tag sedan. Hon har ju också en son som hade gått bort.
Ja.
Och man märkte ju, det var, jag skämdes också. Det var lite så här, uff.
Ja. Men vet du, det är värre om man inte frågar, att man inte säger någonting.
Jag tar ut telefonen i rummet, man snackar om det. Det kanske att jag är av den läggningen, det är alltid bra att prata. Vad ska vi göra? Det har hänt, det har hänt. Men att komma och få ventilera, diskutera, prata om någonting, för mig stärker
det. Jag tror att man, dels så lär man sig ju det. Man lär sig att vara inte rädd för att prata med en människa som har sorg. Eller som, alltså det värsta var ju att det fanns människor som gick över på andra sidan av trottoaren när vi mötte dem i stan. För de tyckte det var så hemskt att prata om att vi inte liksom kunde komma hem med ett, att vi inte kom hem med ett barn utan att han fick ett så kort liv och så, att vi inte hade en pojke till. Och sen så vet man att man behöver inte vara rädd för det. Och det kan inte bli fel vad man säger. Man kan bara säga att jag vet, jag saknar ord. Men jag känner så mycket för er. Eller jag bara ger en kram eller vad som helst. Så man lär sig en sån liksom. Men det andra är ju att jag tror att man alltid har... Jag brukar säga att man har en sida vänd mot det där alltid. Det är någonting som inte går över. Som inte går.
Har du omvandlat det till energi eller har du lyckats liksom hämta styrka eller gör man det? Eller?
Jo, till slut så. För att man tänker så här, så har jag varit igenom det, då kan nästan vad som helst hända efter det. Rider man ut en sån storm i livet så eller en sån upplevelse i livet tillsammans, så klarar man väldigt mycket efter det. Ingenting kan bli så illa. Ingenting. Ingenting kan mäta sig med det. Och samtidigt så är jag också glad för saker som vi gjorde. Att vi gjorde allting själva. Inklusive att anmäla liksom dödsfall och sånt där som man annars överlåter. Kanske till en begravningsbyrå eller någonting. Vi gjorde allt, varenda sak gjorde vi själva. Och det var ett viktigt sorgarbete. För att det var någonting påtagligt... arbetsuppgifter man fick som var liksom det sista man kunde göra för en annan människa. Så det var...
Ja, det är starkt, hatten av oss. Det är tråkigt, jag beklagar sorgen.
Ja, men nu är det 20 år sedan.
Mm, 22.
Och ändå känns det så här.
Ja, det är så. Shit, jag kan ta en sekund och andas lite. Jag behöver själv sitta och gråta i halsen.
Ja,
det är på helt klart en motgång som är oerhört tuff men imponerande. Människan är stark.
Människan är stark.
Människan är stark. Jag tror mycket på människan.
Mm.
Det är så. På På tal om människor, din man. Jag också, ni har väl ganska charmigt. Nu är vi här i den här övernattningslägenheten. Och innan det så bodde du i New York, va?
Mm.
Sen EU. Mm. Det har blivit mycket...
Ja, dubbla skor, ja. Dubbla uppsättningar skor.
Men det har blivit mycket distans liksom med åren. Ja, han hakar på. Ja, eller?
Nej, men kanske det är det som gör att man fortfarande tycker att det är spännande att leva ihop. Och att det har varit väldigt bra. Att vi fortfarande tycker att vi har någonting att lära av varandra. Eller det har aldrig hunnit bli slentrian så, utan det har ju varit att leva på det här sättet i hemskt många år.
Jag har ju haft distansförhållanden och sådär. Mm. Jag hade ju en borta i Singapore ett tag. Och då,
det är väldigt långt.
Det var långt, men nu finns det ju teknik. Så vi löste ju många av våra behov via Skype till exempel.
Ja.
Hittade du dit också, eller?
Ja, det är klart med Skype. Jag tyckte att det var fantastiskt för att jag kunde skypa med sönerna och så kunde de visa en ny jacka. Eller kan jag gå på anställningsintervju och se ut så här? Ja. Eller kan jag... kolla den här grejen, eller jag kunde visa utsikten från min lägenhet och de kunde ju se precis hur jag bodde. Det är ju en fantastisk uppfinning verkligen. Så ja, men vi är så vana så att vi...
Alltså det är fantastiskt med teknik, alltså. Det är möjliga ganska mycket sådana där saker, just att man kan ändå hänga fast man inte fysiskt är med varandra. Nej. Men vad gjorde du när du fick en fysisk längtan då? Har du varit någon sån här klivit in hemma i Karlstad? Nej, jag tog ledigt den här helgen. Har du gjort något sånt där?
Nej, men det är klart att man känner också att man kan känna sig otroligt ensam. Men det kan man göra också i en stor folksamling eller med ett stort gäng människor, så kan man ju känna sig oändligt ensam. Folk tycker att man lever spännande liv och så, men du är ändå väldigt ensam.
När du var liten i Skellefteå, vad drömde du om för liv då?
Jag sa ju till min förvånade mamma då, redan när jag var så här kanske 5-6 år, så sa jag att jag skulle bli lärarinna och jag skulle ha bröst som bergstoppar. Så jag hade väldigt specifika drömmar. Yrkesdrömmar om hur jag skulle se ut. Det blev varken det ena eller det andra. Och där hade jag sett på tv någon väldigt tjusig kvinna som var lärarinna och som hade bröst som bergstoppar.
Jag tänker också det här...
Du då, vad drömde du om?
Vet du inget? Jag drömde stort. Jag tänkte för mig själv att jag ska vara någon. Mig ska man inte behöva skämmas över.
Men tänkte du också, jag läste Leif G.W. Perssons bok, Gustav Skrabb.
Mm.
Och då skriver han att han bestämdes väldigt tidigt för att han ville ha mycket pengar. Att det blev hans sätt att, liksom, att han skulle mäta att varje år skulle han ha en lägenhet med ännu ett rum. Det skulle liksom bli större och större. Och han skulle känna... Men det har aldrig funnits i min föreställning.
Nej, för mig var det det. När jag var yngre fanns jag aldrig pengar.
Bestämde du?
Det fanns inga pengar. Nej, inte så. Det fanns den här känslan att jag skämdes mycket över vår situation hemma. Vår socioekonomiska situation och min bakgrund, min identitet, för allt. Så jag kände för mig själv, ingen ska behöva skämmas över mig.
Nej.
Så är det bara. Mm. Och sen trodde jag länge att pengar var ett medel för att visa på framgång.
Mm.
Men du vet, med livet, man växer upp, man blir äldre.
En cool person, du såg att det var...
Man förstår att okej, det är ett bra medel för att förverkliga ens drömmar. Så som entreprenör är det viktigt att ha det att röra sig med. Men det är inte det som gör dig lycklig. Eller inte det som gör att människor ser upp till dig. Utan det är din relation till din omvärld, tror jag. Alltså, om man är snäll mot andra får man...
Men det du vet vad de säger, eller från François Sagan som sa att jag gråter hellre i Jaguaren i en buss. Jag tänkte att det är så olika, att jag växte upp i ungefär liknande, under liknande villkor, och har aldrig
Du siktade på bröstsombergstoppen. Ja, liksom. Det var mera... Det var där det låg.
Det är ju inget bättre än när man riktigt tänker på det. Men det, nej, men det var nog helt andra saker. Eller jag hoppades kanske att jag skulle bli författare.
Kanske i den andan alltså, också. När du växte upp, det var lite mer solidariskt. Och att kanske ja. man skulle vara som folk bara. Ja, liksom, där uppe är det ju en sån attityd.
Snarare att bevisa sig med på andra sätt. Ja. Alltså att göra någonting bra. Eller göra, inte bara...
Jag på tal om framgång och mångfald, jag kan väl lite landa i det här med ditt nätverk idag. För att första gången jag såg det tror jag var någon gång på tv då du, Mona Sahlin och Anna Lind gjorde någonting. Och det var ju var ingen dålig trio det där alltså. Mm. Och det har ju hänt mycket sedan dess. Hur ser ditt nätverk ut idag liksom?
Jag är ju en person som tycker om folk så mycket och som kanske håller fast vid vänskap mer och mer, värderar vänskap, nära vänskap mer och mer och tänker att jag måste ta hand om vännerna också bättre än vad man har gjort, för att livet har ju liksom rullat på så fort och ofta så har man haft så bråttom och man var så upptagen så det är det man har skött minst av allt, att som det umgås med vännerna. Och det jag saknar under många år, det är nog framförallt liksom mina kvinnliga vänner. Eller att ha sådana nätverk av. Det har blivit många, mycket, mycket män som har umgåtts med i politiska sammanhang. Och
vad är skillnaden på manshänget och brudhänget?
Och hur beskriver man det? Ibland är det subtilt och ibland är det inte subtilt alls. Men det är... Jag tror det där att vi gjorde ju jag gjorde en resa då när jag kom hem från New York på sommaren, så reste vi 10 kvinnor till Andorra. Och så gick vi i bergen där.
Oh, nice.
Så det var ganska häftig en bergsklättring faktiskt. Och det var ju första gången på evigheter som jag gjorde något sånt. Med bara kvinnor. Och ibland är det väldigt roligt och ibland tycker jag att det blir trist också. Det är som samma saker man ältar. Det är risken. Men
ältar
man behöver olika... Ja, men vi bestämde till exempel inte prata om barnbarn, inte prata om vikt och utseende. Allt annat. Så vi pratade jättemycket om politik och så. Men annars så... Ja, man fastnar liksom i vissa hjulspår. Men jag uppskattar hemskt mycket, särskilt om jag har jobbat nära. Och jag har kvar... den vänskapen och de vännerna.
Och du som ändå har sett EU och sett världen och jobbat så högt uppe i olika organisationer. Jag undrar, för dig, varför är det här med mångfald viktigt i din mening?
Det är framtiden för landet och för oss och för mänskligheten om vi inte lär oss att leva samman med mångfald och göra det bästa av mångfalden och leva med hög tolerans i samhället. Då tror jag att vi kommer att gå under. Det är sånt som verkligen skapar krig och konflikter och om vi ska dela upp oss i ett vi och dem. Och då tycker jag att vi har väl påminnts om de yttersta konsekvenserna av alla system som
delar upp folk. Har vi någonting att känna på i alla fall?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Vad skulle det vara? Att saker blir lite enklare, men de blir också tråkigare och inte alls lika innovativa eller spännande.
Du gav ju mig världens bästa tips en gång på vad man skulle säga till en person som du hade sagt till dina barn. Så jag tycker verkligen lite beskriver dig som person. Du sa att Leo, jag sa till pojkarna idag att gå ut och gör något osjälviskt.
Ja, jag tror att det är en bra... Du vet, om allting blir... Vi blir som en enda stor selfie. Men tänk om vi skulle prova att göra något som osjälviskt. Något som inte är för dig. Där inte du behöver synas, men som är bra för en annan människa. Så upptäcka hur lycklig man blir av det. Att faktiskt bidra till något som är bättre för mänskligheten och... Jag tror att jag berättade för det också när det togs till dess extrem. Det här när jag kom hem från ett av de här besöken i Kongo. Och så får ut och sprang en runda, för jag hade suttit så länge på flygplan och mådde inte så bra, så får ut och sprang en runda i Central Park. Och så när jag kom därifrån så skulle jag köpa med en kaffe hem. Och då stod en kvinna där liksom i kön, massor med folk, alla var så här lite snajdigt klädda. Och så står hon där och ska lämna tillbaka två kaffemuggar för att det var liksom fel smak. Det var väl inte kola smak på den ena och kanel på den andra, utan någonting alltså som, these were not the right ones. Och då tänkte jag, men far till Kongo föräldrar. Jag ville skrika åt henne, jag tyckte att allt är så absurd. Så kontrasten mellan de här världarna blev så otroligt stor. Hur is en människa går tillbaka med två muggar kaffe? Eller tycker hon att det är det enda hon verkligen har inflytande över?
Det har en poäng. Jag tycker man har makten att sätta sin situation i relation till vad som helst. Ja. Men viruset ligger i att man alltid ska jämföra sig med någon som har det lite bättre.
Mm.
Så att man känner sig lite sämre. Så blir det en sån negativ spiral. Men vi är ju
kanske det driver människan också. Det är det som gör att vi ständigt utvecklar. Men å andra sidan, du minns också att det blev en väldig reaktion när någon, var det var någon organisation som sa att man behövde inte ta selfies bara. Man kunde ta på någon annan som man beundrar väldigt. Eller någon som man vill lyfta fram. Någon som man tycker är en bra människa.
Nej, men då gör vi intrång på integritet.
Då blev det bra, precis som om vi hade förolämpat hela mänskligheten. Men någonstans där så handlar det ju om att man mår väldigt bra av att vara osjälvisk också.
Ja, det gör man verkligen. Det tycker jag kan sätta punkt för faktiskt det här samtalet. Att...
Ja, men nu ska jag hitta den där. Jag tror att du har den i min andra antagligen.
Ja.
Du måste få den så vackert.
Ja, det vill vi ha.
Vackert citat. Philip Larkin heter han som har skrivit det. Och det handlar ju om döden. Och så heter dikten Obad. And so it stays just on the edge of vision. A small unfocused blur. A standing chill. That slows each impulse down to indecision. Most things never happen. This one will. Inte det bra? Läs själv, skulle du säga. Man måste läsa den två gånger i sin hand.